Right, Klaus.
Ja, för många är det den här miljön som gäller igen. För grundskolans och andra stadiets del så tar sommarlovet slut nu i dagarna och hundratusentals unga har igen ett nytt skolår framför sig. Men hur ser skolan riktigt ut idag? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten ska jag tala om det här tillsammans med den person som är ytterst ansvarig för de här frågorna. Min gäst i nyhetspodden idag är Finlands undervisningsminister Anders Adlercreutz. Ja, jag försökte räkna och kom fram till att det i år är, tror jag, 20 år sedan jag började ettan i grundskolan i en liten byskola i Svartsö i Borgå. Jag minns inte jättemycket av min första skoldag, men jag är ganska säker på att någon av mina föräldrar körde mig till skolan och jag tror att den första skoldagen var ganska kort. Och det känns som att mycket har hänt sedan dess. Inte såklart bara i mitt liv, men överlag i skolan. Jag tror inte att skolan alls ser ut som den gjorde för 20 år sedan. Hundratusentals skolelever återgår nu till skolan efter sommarlovet och ytterligare tiotusentals elever börjar helt och hållet sin skolgång nu i dagarna. SFPs partiordförande och undervisningsminister Anders Adlercreutz, en hurdan skola är det som eleverna nu återgår till eller börjar i nu i dagarna?
De återvänder till en god finländsk skola där man får undervisning av världens kanske bästa lärare. Det är väl liksom den här stora bilden. Men sen så har det nog lite ändrats. Så den skolan som har kommit tillbaka till nu i augusti, så vissa saker kommer att vara lite nya. Det som kanske har diskuterats mest är mobiltelefonsförbudet. Nu får lärare starkare befogenheter att ingripa i störande användning av mobiltelefon, men framförallt så har man då klart nu sagt att egna mobila telefoner, apparater, klockor, paddor inte hör till lektionerna, och så ska skolorna sen ännu komma överens i sin ordningsstadga om hur man gör under rasterna, och där kommer säkert praxis att variera lite från skola till skola. Så det är kanske den syndigaste grejen. Men sen har vi förnyat stödet till lärandet. Det är en stor ekonomisk satsning, ungefär 100 miljoner. Sammanlagt så stärker vi grundskolans finansiering med ungefär 200 miljoner den här perioden och på årsbasis. Men det stödet är en stor sak och där försöker vi genom att strukturera om det, göra det effektivare och göra det lättare att ingripa i ett tidigt skede. Sen så kommer de som börjar skolan att läsa lite mer matematik och modersmål än tidigare. Det kommer sammanlagt 3 års veckotimmar till i lågstadiet. Och det handlar liksom om att vi försöker stärka det som man brukar kalla de här grundfärdigheterna, det som mycket annan inlärning sen bygger på. Så det här är konkreta förändringar som man kanske inte märker när man stiger in i skolan, framförallt inte som första klassist, men som kanske föräldrarna reagerar på under skolårets lopp. Och som hoppningsvis gör skolan lite bättre, lite lugnare.
Ja, det här mobilförbudet. Då för 20 år sedan när jag började skolan så var det inte något som behövdes. Inte för att vi var sällsynt bra på att hålla oss borta från våra telefoner, utan främst för att vi inte hade några mobiltelefoner då. Those were the days. Nå, från och med nu så får lärarna genom en ny lag rätt att, som det heter, ingripa i elevernas telefonanvändning. Enligt Anders så betyder det här nu i praktiken alltså att det nu i lagen står att lärarna får förbjuda elever från att använda sina telefoner under lektionstid, och dessutom så ger den nya lagen nu möjlighet att skriva in i skolans ordningsregler att användningen av telefoner också på rasterna är förbjudet. Sen finns det såklart undantag, digitala läromedel är fortsättningsvis tillåtna och läraren kan ge eleverna speciallov att använda telefonerna ifall det behövs för undervisningen. Men ordet förbud, det förknippas oftast med någonting negativt. Det är ett ganska laddat ord. Anders Adlercreutz, är det rätt väg att gå att förbjuda elever från att använda sina telefoner istället för att till exempel lära dem att använda sina telefoner ansvarsfullt och lära sig att låta bli att använda dem fast de bränner där i fickan?
Det här kan man ju förstås diskutera, men jag tänker att det finns ju ganska många olika saker som man upplever att kan störa undervisningen som man helt enkelt då inte har framme. i Finland så kanske vi ofta förhåller oss lite skeptiskt till ordet förbud, men nu tycker jag att det här är helt motiverat, så kan man ta fram det sen när den väl behövs. Men sen är det ju klart att våra barn lever i en digital värld. De måste klara av att navigera den här digitala världen. Man måste också lära ut det i skolan. Och därför så kommer man ju inte att skolan vara fri från digitala läromedel eller digitala verktyg, utan de ska eleverna lära sig att använda. De ska lära sig att använda dem liksom på ett konstruktivt, liksom kreativt, ansvarsfullt sätt. Det handlar om sådana frågor som media, läskunskap, källkritik och allt möjligt annat som man behöver i den här digitala världen. Så det handlar liksom inte om att på det sättet ta ett steg tillbaka. Men visst pågår det ju en diskussion som lite tangerar det här, som är den här att, som handlar om det här att vilken är balansen mellan till exempel analoga läromedel, det vill säga böcker, och digitala läromedel. Att har vi för mycket av det ena eller det andra idag? Hur kan vi garantera att alla barn också till exempel ska ha en skolbok? Men och det är något som så ofta tas upp i samband med det här, men det är förstås en lite annan fråga.
När jag tänker på mitt eget liv idag så är det nog långt ifrån mobilfritt. Vanligtvis går jag omkring med två telefoner som båda med jämna mellanrum dessutom skickar notiser åt mig som jag reagerar på. Och när jag sen sitter hemma och ser på tv så är det mer regel än undantag att jag har telefonen i handen samtidigt. Och inte heller i riksdagen där Anders jobbar och där de fattar beslut om mobilförbud i skolan är mobilerna undangömda. Så Anders, borde det finnas ett liknande mobilförbud för vuxna som det nu finns för skolelever?
No, tack för att du tog upp det här. Ja, jag tycker nog att det finns mycket där. Alltså, i många fall så handlar det här ju också om föräldrarnas exempel, vårt exempel som vuxna. Jag tror att vi alla säkert ska gagna av att liksom vara lite mer disciplinerade i vår användning. Jag tror att det är en fråga som till exempel koncentrationsförmågan. Jag tror att många vuxna, jag själv också, liksom känner igen att den kanske inte var det borde vara. Så jag tänker nog också att en av skolans uppgift är att lära ut långsamhet, lära ut koncentrationsförmåga. Det är att det är helt okej att göra en sak i en timme och liksom inte byta fokus från ett till något annat med liksom en minuts mellanrum. Men ja, för att återgå till det här, vårt ansvar, så visst, jag tycker att vi i riksdagsledamöter kunde visa ett bättre exempel på frågetimmarna till exempel i riksdagen. Och nu funderar jag också på det här hur vi föräldrar sen fungerar, eller hur jag fungerar hemma. Att hur ofta ser mina barn mig med en bok i handen? Det var liksom vardagsmat i min barndom. När mina föräldrar hade det som bäst så satt de vid bokhyllan i en fåtölj med en kopp te och det där och läste en bok. Och även om jag kanske också sitter och läser en bok i samma fåtölj med en kopp te inför mina barn, så kan det dock hända att det finns där i paddformat. Och då förmedlar jag kanske inte riktigt samma tankar.
Om vi sen talar lite om välmående i skolan. Över hälften av de finlandssvenska lärarna och rektorerna upplever att elevhälsovården har försämrats de senaste 2 åren. Det här visar en undersökning som Finlandssvenska lärarförbund FSL har gjort. Enligt den här undersökningen har resurserna för elevhälsovården blivit sämre sen social- och hälsovårdsreformen trädde i kraft, och framförallt så har vården av elevers psykiska hälsa försämrats. Undervisningsminister Anders Adlercreutz, vad kan man göra för att vända på det här?
Psykisk ohälsa så är förstås en fråga som vi liksom lyckligtvis diskuterar idag, samtidigt som man också måste säga att situationen, ska vi säga, problemen är mer uppenbara idag än de kanske var tidigare. Så kan man ju förstås fundera på att vi bara inte klarat diagnoserade tidigare eller har faktiskt liksom ohälsa på riktigt ökat. Jag tror nog att det finns kanske lite både och i den här diskussionen. Men där har ju förstås elevvården en hemskt central roll, och det som jag har varit lite orolig för i samband med social- och hälsovårdsreformen och någonting som SCP nog tog upp då när det begav sig den förra regeringen, att vad betyder det nu när elevvården har flyttats över till de här välfärdsområdena? När det handlar om till exempel att hantera information och känslig information, så skapar man nu till exempel en barriär mellan skolkuratorns rum och lärarrummet. Att hur flyttas, hur väl medvetna är till exempel lärarna om bekymmer som kan finnas? Finns här nu sådana administrativa gränser som kan göra det svårt att agera så effektivt som möjligt? Samtidigt så förstås det nuvarande systemet gör det lättare sen att gå vidare på vårdstigen. Om man behöver liksom mer avancerade eller tyngre tjänster, så är det här ett helt klart problem, det är informationsgången. Och här måste man nog säkert inom kommunerna på välfärdsområdet lite fundera att hur kan man garantera att informationen på riktigt rör sig, att en elev som flyttar skolan, den nya skolan, liksom vet vad som kan finnas där bakom, vad som finns i bakgrunden. Att man vet om att det finns information om inlärningssvårigheter eller andra utmaningar, så att lärarna, skolan, kan ta de här i beaktande på bästa möjliga sätt. Så det här är liksom en fråga. Men sen har vi bara frågan om tillgängligheten på personal. Och där ser det dåligt ut, i synnerhet på den svenskspråkiga sidan. Vi har en stor brist på skolpsykologer. Det finns liksom en brist på skolkuratorer. Det här är tyvärr liksom så tjänster där det liksom också bara handlar om att man inte hittar människor att göra det här arbetet. Och där måste man ju fundera på undervisning och kanske på jobbets attraktionskraft och mycket annat.
Det har länge sagt, och jag tror att du sa det också här tidigare, att den finska skolan är den bästa i världen och att vi har världens bästa lärare. Med tanke på det vi har talat om nu då, tycker du att det här stämmer fortfarande?
Ja, alltså, jag sa väl inte att vi har den bästa skolan i världen, men vi har en bra skola. Sen kan man ju fråga liksom, att hur man mäter sånt här. Att om man tittar på PISA-rankingen, så där ligger vi inte topp mer, utan vi har sjunkit. Vi är bland de bästa i världen, men att enligt PISA så är vi inte mera. Vi har inte världens bästa skola. Sen så håller jag nog fast i påståndet att vi har världens bästa lärare. Alltså, de finländska lärarna är enormt kunniga, de är enormt professionella. Det är alltid en magisterexamen. När jag diskuterar med mina kollegor, mina undervisningsministerkollegor, så talar många om en lärarbrist. Det är ett problem i de flesta andra länder, men i Finland så blir det ganska bra i det hänseendet. Läraryrket är attraktivt, det finns en konkurrens om platserna i högskolorna. Och en av orsakerna tänker jag nog att det är att finländska skolan är inte så toppstyrd. Den är inte så kanske auktoritär hierarkisk som den kanske kan vara i många länder. Lärarna har en stor frihet att använda sin professionella kompetens, och det är något vi måste värna om. För nog att det är en stor orsak till att läraryrket ses som attraktivt, att man fortfarande vill bli lärare och vill arbeta som lärare. Det är skillnaden faktiskt enorm mellan Finland och Sverige. OECD gör med jämna mellanrum en mätning där man ställer lärarna frågan att upplever du att ditt yrke uppskattas av samhället? Ditt arbete uppskattas av samhället? Och i Finland svarar drygt 60%. I Sverige så är det ungefär 10%. Det är en enormt stor skillnad mellan två ganska likadana länder. Men det här är inte självklarhet. Så därför är också en ledtråd i de reformerna som nu görs också det här att vi försöker skapa utrymme för lärarna att agera, stärka deras autonomi, minska på deras pappersarbete. En annan sak som också kommer upp i diskussionen med lärare är att de frågar om vad är det som stressar på arbetet. Så det är inte lektionerna, utan det är pappersarbetet mellan lektionerna. Och det känns som en ganska lätt sak att åtgärda.
Finns det något annat som ännu kan förbättras? För att vi kanske då skulle stiga i de där PISA-undersökningarna och vi skulle nå upp till det där att vara den där bästa skolan i världen?
Jag tänker att det nog säkert finns en skäl att diskutera att det där att ger vi alla barn liksom den rätta sortens utmaningar? Är vår skola för lätt för vissa barn? Sen vet vi ju att vi har haft utmaningar med stöd, och där försöker vi nu med nästa stor ekonomisk satsning liksom förbättra situationen. Sen tänker jag nog att en helt central fråga är det här att liksom koncentrationsförmågan. Lära bara barn koncentrationsförmåga, fokusera på en sak och att läsa. Om vi kan stärka läsningen och koncentrationsförmågan, så tror jag att ganska mycket gott följer på det. Och då, det där, då tror jag att det är goda resultat. Men sen måste man ju trivas i skolan. Och när man frågar finländska skolelever att vad är de bästa sakerna i skolan, så är det alltid två saker som de nämner. Det är goda kompisar och god mat. Så att ibland handlar det också om ganska enkla frågor, liksom trivsel, god mat, och när man trivs och är glad och nöjd, så kanske händer det också goda saker.
Tack för att du gästade Nyhetspodden, Anders Adlercreutz.
Tack så mycket.
Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och SFPs partiordförande undervisningsminister Anders Adlercreutz. Nyhetspodden den hittar du som vanligt på Yle Arenan och lättast hittar du oss i Arena-appen om du klickar på det där lilla hjärta och den lilla ringklockan. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.